Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har just släppt en ny låt under artistnamnet Simon G. Den heter Det är Vesslan. Det är en signaturlåt till min nya stand-up-föreställning som heter just Vesslan. Och jag turnerar tillsammans med Anton Magnusson och hans show Benne. Sista chansen nu att se båda våra shower. 6 april i Gävle. Sen kör vi showerna för sista gången i följande städer. Stockholm, Malmö, Uppsala, Umeå, Eskilstuna, Oslo, Växjö och Örebro. Biljetterna börjar ta slut både lite här och där. Så skynda och gå in och boka på specialisterna.se. Andra gig av mig, inklusive de här, hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och följ mig gärna på sociala medier, som till exempel Instagram, där jag heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal, som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Henrik Möller.
Hej.
Nollbudgetfilmare bland mycket annat.
Det låter jättefint.
Mm. Vi fortsätter de här specialavsnitten. Vi har kört några veckor i rad nu i Arkivsamtal. Temaavsnitt kan man också kalla dem. Och den här veckan så är tanken att vi ska prata om Lort-Sverige.
Ja, äckliga ställen för de som inte vet vad lort är. Det är ju ett uttryck som inte, ett ord som inte använts så mycket år 2018.
Smuts kanske det betyder, men även bajs tror jag lort kan betyda. Du är ju kanske något av en sunkens skildrare.
Ja, jag har fått den stämpeln, så att det har jag inget emot.
Nej, det är väl inte helt, du kan väl inte känna att det är helt orättvist. Hur kan jag ha fått den stämpeln att jag skildrar sunkiga miljöer och sånt där?
Exakt.
Du har bland annat gjort en nollbudgetfilm som heter Bra ställen i Malmö.
Ja.
Där, det är väl lite ironiskt kanske, eller skämtsamt. Alltså det är många av de ställena du skildrar där som är ganska sunkiga skulle jag säga, eller ganska lortiga.
Jo, alltså absolut. Mycket av det är ju sant, men samtidigt så är det ju att det är ju underhållning. Det är ju ingen seriös dokumentation av Malmö på det sättet.
Nej.
Som alla som har sett den kan förstå.
Vi kan börja berätta lite bakgrund till alltså Lort-Sverige. Det var egentligen en radioreportageserie från 1938.
Ja.
Som då ska skildra hygienen i Sverige då.
Yeah.
Av journalisten Ludvig Lubbe Nordström. Lubbe låter rätt sunkigt som namn, tycker jag.
Yeah.
I viss mån. Och jag tycker det ska vara rätt roligt då om vi så här 80 år senare går igenom hur det står till med hygienen i Sverige idag.
Ja. Yeah. Du får det kännas som att det är ett väldigt seriöst reportage. Alltså jag sitter med en sån liten trasig lapp där jag skrivit ner lite grejer på. Så att det här, jag vill bara varna tittarna så ingen blir besviken att det här är liksom inget vetenskapsprogram.
Nej, alltså Lubbe han åkte runt i hela Sverige och gjorde intervjuer och sånt där.
Han var väl rätt seriös?
Jag gjorde i och för sig det 08.
08, eller Simons 120 dagar kom i alla fall ut 08. Den här, det blev även en bok och radioreportage. Det kanske var, jag tycker bara det känns snyggt att det är 38, 08 och 18 som vi gör de här.
Ja.
Och då så var då, det var då Simons 120 dagar. Jag reste runt i 120 dagar. Min primära uppgift var ju inte då att kolla hur det stod till med hygienen i Sverige. Men jag tror att det var under den resan jag fick både drog hem vägglöss i min lägenhet och fick skabb av hela kroppen.
Det är fantastiskt. Nej, det är episkt.
Så att jag har ju ändå mer eller mindre medvetet gjort lika bra research som Lubbe.
Ja, jag förstår det.
Jag ska bara säga ett roligt citat som Ludvig Lubbe Nordström beskrev sin upplevelse då i det första programmet av Lortsverige. Han sa, jag fick se vad jag icke trott. Lortsverige. Och då avser jag icke bara kroppslig lort utan även andlig.
Men som jag sa innan till dig när du läste upp det här för mig, så 1938 då var det nog rätt mycket mer kristet i Sverige, så då kan man nu uttala sig så här utan att det ansågs som lustigt.
Ja, men ja, det ansågs nog inte roligt då. Nej. Men nu, andlig lort.
Ja.
Fast man fattar ändå vad han menar. Jag skulle kunna prata om själslig smuts. Vilket jag gör också, fast kanske lite.
Men det känns betydligt grövre, det känns ganska föraktfullt, liksom att han verkligen känner att de här människorna borde renas av helvetets eldar eller någonting sånt där. Alltså det här var, alltså det här är liksom det bortom liksom det kötsliga, alltså de här människorna ska liksom plågas i inferno, eller det här ska liksom utplånas från jordens yta ungefär när han uttrycker sig så. Eller
Nej, men jag tänker när du skildrar i dina filmer, om vi tar ett, som ett exempel Benny Doffman, som kanske är en, den kan ni kolla upp på YouTube om ni vill veta vad vi pratar om. Inte har sett den. Det är ju kanske en ganska typisk karaktär som du skildrar i dina filmer. Och då är det ju verkligen någon form av vad jag skulle kalla själslig smuts. Inte bara att han ser smutsig ut på teckningarna. Håller du inte med om det?
Ja, shit, vad länge sedan jag såg filmen nu, så att jag inte uttalar mig olämpligt, men ja, det... Ja, jag vet inte riktigt. Det beror på, ja. Han har ju, jag tycker han har en del goda kvaliteter också, så jag vill väl inte gå så långt som...
Jag tolkar honom ibland, som ganska sunkig.
Ibland måste jag säga att man ser... ibland ser man ganska svart, måste jag säga, med vissa karaktärer. Så att, han hör väl inte riktigt igen av dem då. Men skitsamma, jag förstår vad du menar.
Just nu så sitter vi i Anton Magnussons lägenhet. Den är ju inte jätte... Det luktar lite konstigt här, skulle jag ändå säga. Men det är ju också en aspekt i när man ska skildra, när man ska berätta om liksom de sunkigaste upplevelser man har varit med om. Det finns ju en viss sårande aspekt i det. Man vill ju inte gå in på, man vill ju inte, om man har en kompis till exempel, så vill man inte berätta om hur äckligt. Nu säger jag inte att det här är så jätteäckligt i den här virvalla studion som den så skämtsamt kallas. Men jag har ju varit i mycket äckligare ställen.
Ja, ja.
Och det är inte alltid man vill gnugga in det. Det är nästan som att prata om folks intimhygien, alltså hur de luktar rent från kroppen eller munnen.
Ja.
Det är också, det är ju ännu mer sårande.
Ja.
Sen lägenhet
är... Fast hade jag haft en polare och han har sagt, alltså fan, vet, så här ligger det till, gå och borsta tänderna. Så hade jag ändå liksom blivit tacksam. Alltså, för att, alltså någonstans hade jag kunnat tycka liksom att det är schysst att om en polare hade sagt det som man känner väl, hade man inte tagit illa vid sig. Liksom. Alltså du vet, skärp dig, du vet, oh, shit, tack.
Ja. Jo, men förmodligen för det mesta, både med lägenhetsstädning och personhygien, så tror jag de flesta vet att de borde göra det och det.
Ja.
Men jag tror aldrig det blir av. Det är sånt som man skjuter upp med. Man vet exakt vad som behövs göras om man tänker att jag ska göra det. Men sen så...
I så fall ska man ha levt så rätt länge som man har blivit liksom blind för misären.
Alltså jag, ibland när jag får besök så då tittar jag runt och då ser jag massa smuts i lägenheten jag inte har tänkt på innan. Och börjar gå loss med stålull ibland. Men i den här lägenheten då så finns det ett lite skralare utbud av dryck. Det jag hittar i Antons kyl, det är då, för er som inte har misstänkt det redan, så är det nu dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Coca-Cola Zero. Norrlands guld. Folköl. Matlagningsgrädde. Flytande margarin. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Det är fantastiskt.
Vad väljer du?
I och med att jag är gäst, då måste jag svara först. Det hade varit ganska schysst om du hade sagt det först. För att, men om jag ska vara helt ärlig så hade jag ju klart tagit folköl. Alltså, för att det är ju gott. Liksom. En norrländsk guld smakar ju faktiskt gott.
Jag tror också jag tar en folköl faktiskt. Mm. Plus att det blir lite kongenialt. Mm. Alltså det, för folköl är ändå lite sunkkadat på något sätt. Så jag tycker att vi går
på. Jag hade velat kola mig och dricka margarinet, men jag är faktiskt lite rädd att jag kanske skiter på mig. Alltså, att, man vet aldrig.
Då hade det blivit mot Sverige i realtid.
Ja, precis. Jag tänker jag vill inte gå så all in.
Jag känner också att jag lite... Att det här... När jag gick i högstadiet, då drack jag matolja för att vara flippig.
Mm.
Hemma hos en kompis.
Hur mycket då?
Ja, några klunkar liksom.
Ja, det är ju ändå rätt starkt.
Ja, men just nu så känner jag inte samma behov av att bevisa hur flippig jag är.
Ja, jag har blivit äldre.
Ja, jag har blivit äldre och jag kan inte se samma vikt att vara flippig på det sättet. Jag vet inte riktigt. Jag är inte så tråkigt så att jag dricker vatten och inte ens så tråkigt att ta Coca-Cola Zero. Utan folk är lite flippigt skulle jag säga.
Okej. Det är du som är bossen. Det är flippigt. Tycker det är helt normalt att dricka en folköl. Liksom. Egentligen är det ju det som kanske är lite tråkigt, att dricka en folköl. Eller jag vet
tycker
inte.
Det är flippigt.
Ja, men det är cool. Men
lite,
vi säger det.
Lite småflippigt. Det känns bra. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från omåtligt populära inslaget Välj drycken. Vi öppnar varsin Norrlands guld 3,5. Jag hade först mitt livs första vita vecka som blev 9 dagar lång. Och sen så hade jag 8 dagars ganska brutala fyllor i Las Palmas och på Gran Canaria.
Mm.
Där kan vi snacka sunk.
Nyligen alltså?
Ja, jag kom hem igår.
Okay.
Alltså kom hit till Malmö där jag befinner mig nu.
Det låter fantastiskt. Ja. Kan du göra en kort sammanfattning på ett par minuter? Någon minut eller så?
Alltså det var i stort sett att vi bara drack alkohol och sjöng lite karaoke.
Mm.
Det är en korta sammanfattning.
Ja, det är därför man använder sin fantasi helt enkelt. Det kan vara hur mysigt och hur sunkigt som helst.
Ja, det var nog mer sunkigt tror jag. Albin Olsson som var med på resan, han la upp lite så här Snapchat, eller den här Instagram stories var det nog. Och då fick han jättemycket kommentarer och sa att folk, fan vad deppigt. När vi satt på ett sånt karaoke stället.
Ja, det låter bra.
Men jag ska ta min klunk då också.
Ja.
Då kanske du vill börja med din lista på lite äckliga ställen.
När vi skulle diskutera det här första gången, det jag tänkte på, då tänker jag först på de gånger jag blivit riktigt, riktigt jävla magsjuk. Och det är faktiskt bara vid två tillfällen. Det ena var på 90-talet, någon gång tidigt 90-tal på Burger King på, vad heter det, Stortorget, eller Gustavs torg i Malmö.
Sveriges första Burger King på Hamburggatan eller sånt liknande.
Ja, något sånt kanske den heter här. Ja, men precis på hörnet till Gustavs torg. Och då, jag vet, det var inte så märkligt. Jag bara köpte den och så åt jag den och så åkte jag hem och sen så fick jag feber och hela kittet. Och den andra liknande upplevelsen, det var i Marokko. Så att då känner man liksom att alltså, det kan hända vad som helst. Man går inte säker någonstans. Men det var en restaurang som var katastrofalt sunkig. Det var faktiskt på en sån här familjeresa som var en charterresa. Alltså, tycker man de borde haft lite bättre omdöme när guiden tog med en dit. Men allting var så här blandat liksom var sönderslagna muggar som var trasiga. Alltså, man anar ju oråd redan innan. Liksom, och folk, kyparna var ganska ohygieniska. Då. Ett tillfälle jag minns som var ganska episkt, den här kyparen då, så att säga, så här, han vände sig om och ställde sig, så jag hade hans röv rakt i mitt ansikte och kliade sig mellan skinkorna jättelänge. Alltså, nu menar verkligen jättelänge, typ så här 20-30 sekunder stod han och grävde. Ja, och sen blev det feber och ren skit av hela kittet. Men det goda var att sen kunde man ju gå ner till apoteket och köpa morfin liksom. Ja, eller det var ju egentligen, så var det ju inte det jag ville ha frivilligt, utan jag sa att jag är dålig i magen, jag har lös avföring. Jag försökte visa med gester då över hur jag mådde, och då fick jag morfin. Så man gick hem och blev hög.
Ja. Men man blev väl också lite hård i magen av opiater.
Ja, det kanske det. Jag vet inte. Jag tror det är bara så här, men ta lite knark så blir du mår bra liksom. Så det, för man ska väl ändå bara vänta ut det egentligen. Så vill du inte få allvarlig vätskebrist, så är det bara vänta ut det.
Ja, men jag tänker, ja det kan, men jag för mig folk som har så här IBS och sådär, de får någon form av opiat som inte tas upp i kroppen, men som ändå gör lite hårdare i magen.
Spännande. Låter ju betydligt roligare än att bara ta såna här vad de heter nu, Imodium eller vad de heter, de här som man blir hård i magen av.
Ja, men det kanske är samma effekt.
Nej, de är receptfria. Mm. Alltså det finns ju sådana på apoteket. Jag tror de heter Imodium. Det finns olika okay. Det är sånt man tar när man är lös i magen.
Jag tror vissa kan modifiera, alltså vissa pundar modifierar de här opiaterna så att kroppen tar upp dem på något sätt. Så det går nog ändå att göra.
Det går säkert, allting går om man har erfarenhet.
Men då den här din Marocko-upplevelse får ju funka som en liten jämförelse då med, det låter ju sunkigare, alltså så dels att du har spenderat förmodligen mindre tid i Marocko än i Sverige. Om du bara blivit riktigt magsjuk en gång i Sverige så är det ganska högt betyg på just sjukdoms, alltså akuta sjukdomsrisken liksom i Sverige. Och jag har nog själv aldrig upplevt att någon slags kliar sig i röven en halv meter från mitt ansikte.
Nej, det var lite imponerande. Så jag borde ha anat oråd, men jag tror vi var en bit in i middagen, så var det redan för sent. Men som sagt, man har ju gått mod när man inte har fått några smällar innan. Sen så hade det hänt idag, så hade jag nog varit mer skeptisk.
Ja. Jag har nog blivit magsjuk kanske mest av så här, något som skulle vara likt vinterkräksjukan. Kanske inget så här ställe som jag har varit på. Jo, det har varit i andra länder i så fall. Mm. Men i Sverige har jag nog inte så här gått till ett specifikt ställe och sen blivit riktigt magsjuk efteråt. Vad jag kan minnas.
Ja. Det värsta... Jag måste säga faktiskt nu, när jag får komisk poäng och bjuda på sig själv. Så, det här var ju då 97 eller någonting sånt där som detta hände. Men nu... 2015 så var jag faktiskt i Mexiko, och då käkade vi på ett ställe som heter Machete. Alltså, vi hade varit ganska ordentliga. Vi gick på ställen, tipset var, gå bara på ställen där de har handsprit i dörren. Liksom, det där. Och det hade vi ju hållit oss till, och det funkar ju skitbra. Men sen så gick vi till något ställe som jag hade sett på internet. Det skulle vara den bästa. Liksom,
vilka är vi?
Ja, det var jag och min tjej då. Mm. Och då... så gick vi och käkade där, och det var, ja, alltså det var, man borde ju anat oro. Det var ju lite sis och där, inte jätteskabbigt, men då fick jag en magsjuka som varade i, jag tror diarrén höll i sig, tror jag det var i 2 veckor eller något sånt skit. Och det var så pass illa så det var strax innan vi skulle åka hem, så att då fick jag gå till någon sunkig affär och köpa en blöja och ta på mig, för det här är riktigt tungt för att klara flygresan hem. Alltså, det var ju såna
blöja, eller
vad? Nej, det fanns ju inte, man fick ju köpa någon sån här bebisblöja liksom.
För tjocka bebisar.
Ja, men precis. Alltså man fick köpa det som fanns, det var ju ingenting att be för, det var inte så att de har vuxenblöjor liksom vid någon jävla i butik där, utan det, så jag fick köpa det som fanns helt enkelt.
I Mexiko har jag blivit rejält magsjuk också, men det var så svårt att veta vad det var som gjorde det där. Jag åt ju så här liksom grisskinn direkt från gatustånd utan rinnande vatten.
Oh, jävlar.
Och sen så pulke, det var faktiskt efter, ganska akut efter jag drack du pulke någonsin?
Nej, vad är det?
Det är en slags färsk juice som är lite jäst på då pressad kaktus. Det är någon slags kaktus, tror jag, eller samma växt som man kanske gör tequila av, jag vet inte, men jag tror det är en kaktus. Och så den juicen, den är då bara färsk i ett visst antal timmar. Mm. Så den är omöjlig att exportera. Så du kan bara dricka den på liksom pulkerier då i Mexiko där de gör den. För att den blir liksom som sur på samma sätt som mjölk blir snabbt.
Mm.
Och för att den här jäsningsprocessen ska sätta igång. Så jag vet inte om de gör det fortfarande, men de berättade för mig där att, alltså de mexikaner jag träffade berättade att för att sätta igång jäsningsprocessen så använder de lite bajs.
Mm.
För att det ska liksom...
Människobajs då alltså?
Jag vet inte om det var det från början. Jag har läst på lite om det här och de mexikanerna sa att ja, från början så var det lite människobajs man använde. Men senare så har man nog använt för något djur eller någonting. Men då liksom, det var väldigt gott. Det smakade som någon slags pigelin liksom nästan.
Jaså?
Den här juicen.
Shit.
Var jättegod. Men efter en halvtimme efteråt eller en timme så spydde jag och liksom var magsjuk väldigt länge.
Ja, det är livsfarligt. Men då hade jag ändå varit i Mexiko en gång tidigare och blivit varnad. Då var det på en filmfestival och då hade folk varnat en. Alltså för helvete, gå nu till 7-Eleven och sådana ställen. Och där, om du ska köpa en macka eller någonting, köp ingenting på gatan. Och så de liksom guiderna eller vad det är som tar hand om en på festivalen, de visar vad du ska käka. Ingen annanstans. Det var en rolig anekdot för att han, Danny Elfman, du vet, kompositören, han som gjort musiken till Simpsons och de här, hans bror är också kompositör. Han hade varit här 2 år i sträck och båda åren hade han blivit däckad, så han hade missat allting. Han legat och spytt och skitit ner sig 2 år i sträck.
Jag har blivit magsjuk också båda gångerna jag varit i Mexiko. Men jag tror också det beror på att det är en annan bakteriekultur där som gör att... Alltså som mexikaner är vana vid.
Jaja.
Jag har hört rykten om att mexikaner blir magsjuka när de kommer till Sverige.
Mm.
För att det är en annan bakteriekultur.
Intressant.
Att det kanske inte alltid beror på att man eller blir matförgiftad. Liksom. Att det är bara att man efter ett tag får så mycket av den där annorlunda bakteriekulturen i kroppen att man inte står ut längre.
Men som sagt, för att anknyta till detta här nu utan att avbryta det, jag hoppas att avbryta, om vi skulle gå tillbaka till Sverige nu, när vi pratat om skiten utomlands, då tänker jag liksom att har Sverige någonting att mäta sig med egentligen, kan man ju tycka. Det känns som att allting är så jävla fräscht nu för tiden, förutom här på Möllan då typ.
Jag tycker man kommer till ganska sunkiga ställen då och då.
Yeah.
Jag var på ett ställe i Stockholm nära Hötorget. Jag vet inte om det finns kvar längre, men det hette i alla fall Sawadi Fast Food. Som då thailändska betyda hej, snabbmat. Ja, fast food är då engelska. Yeah. Men där var det var så här billig asiatisk snabbmat.
Mm.
Och där var någon gång jag fick de hade så här stora tråg med liksom färdiga då, rätter som de slafs upp.
Mm.
Och sen... så bet jag i någon sån här plastbit som var, om du tänker ett kassettbandfodral, en sån här genomskinlig plast. En ganska stor sån som ser ut som en glasbit, men som efter ett tag sa att det var liksom hård plast. Och när jag bara, oj fan, det här låg nog i den där grytan liksom. Så jag orkade liksom inte göra någon jättestor grej av det. Liksom, men jag försökte inte ens få pengarna tillbaka eller något sånt. Men jag tänkte så att...
Du påpekade?
Jag påpekade, för jag tänkte att det ligger kanske mer sånt i den där grytan.
Yeah.
Det kanske inte är jättebra att bara fortsätter.
Yeah.
Så jag sa till först i kassan, så här, ja, jag hittade den här plastbiten i min mat. Och hon sa i kassan, hon bara sa, tittade på mig och sa, jaha, ja. Och sen så sa jag, ska du inte säga till i köket att det ligger? Och det, man såg ju in till, då så bara vände hon sig och sa, det låg någonting i en av grytorna. Så reagerade hon ungefär likadant. Ja, okej. Sen fortsatte.
ja, precis. Jag kört
då. De sket verkligen i det.
Det är fantastiskt. Nej, men... om man nu ska ta den sunkigaste ställena liksom, eller den sunkigaste historien som jag har hört, jag kan inte nämna stället vid namn där för att jag fick lite insiderinfo, men det är ett så här pizza kebab ställe liksom på Möllan. I Möllankretsarna.
Varför där... kan du inte nämna
ställena? Nej, men jag det är lite invecklat, men jag får dra anekdoten för den är så bra. Okay, i alla fall. Och det är att De hade blivit anmälda. De hade skickat ett anonymt tips till miljö som hade kommit dit för att de påstått att Miljöverket, alltså de som gör
som hälsovårdsnämnden.
Ja, eller hälsovårdsnämnden var det nog. Det var inte Miljöverket, det måste varit hälsovårdsnämnden. Men de gör ju också sina inspektioner. Men jag tror hälsovårdsnämnden är kanske de man anmäler till i alla fall. Men då hade de blivit anmälda dit för att det var sperma i vitlökssåsen.
Det var någon som trodde det, eller?
Nej, alltså, det var någon som visste att det var det. För att de hade kolat sig liksom och runkat i såsen.
Alltså, här i köket?
Ja, alltså, kök liksom. För att jag har ju ätit på den här restaurangen vid flera tillfällen. Då har det oftast kommit in liksom polare då, liksom, du vet, sånt. Och kasta jackorna där, vet man. Knåda degen till pizzan och, du vet, ganska så kaos där inne. Och folk, vet, deras polare går in och ut bakom disken och snacka skit och hänger och sitter där och sånt. Så att man kände ju att det här är ju inte bästa hygienen. Nej. Men då så har de väl varit lite flippiga någon kväll, som du brukar säga. De har varit lite flippiga, så hade någon som har runkat i såsen. Liksom. Okay, ja. Och så har det väl det spridit sig tills någon, till någon som då inte tyckte att det var kul överhuvudtaget och gjort anmälan. Och så kom de dit och gjorde ett prov på den och då visade det sig att det var sperma i såsen.
Var det då också?
Antagligen så var det väl samma sats, att de har väl typ de har,
samma
runksats och samma sås.
Jaha, okej. Okay.
Samma sats sås också.
Ja, okay.
Både och. Nej, men för att jag kan inte tänka mig att det var någonting de gjorde hela tiden, utan någon har runkat i såsen och sen har någon gjort anmälan, så de kommit hit typ nästa dag eller du vet dagen därpå eller någonting. Inom det närmsta.
Så de skröt om det så snabbt, de kunde inte hålla sig från...
Nu spekulerar jag vilt här, men jag kan tänka mig att personen kanske var med när det hände och när de snackade om liksom och sånt där, och de kanske serverade den här såsen till någon för att det skulle vara ball.
Men rätt intressant att det här labbet ändå kan detekta sperma.
Du kanske får någon sån här expertis, liksom någon som skriver in och säger det går inte att hitta sperma i såsen. Alltså någon kanske motbevisar det, men...
Det är svårt, alltså jag vet inte exakt hur man gör det. Det går kanske att hitta DNA borde finnas där.
Jag vet faktiskt inte riktigt. Men de hade ju tagit ett prov på den och skickat in och så hade det kommit tillbaka till sperma. Då hade det gått inte där så där jättebra. Liksom.
Men det kom inte ut till pressen då?
Nej, så vitt jag vet, så jag provat att googla lite. Mm. Då när det hände så kollade jag inte upp det. Utan då gick det. Men jag har inte hittat det. Men så vitt jag förstått så är det liksom ett internt tips som har läckt ut också. Ju. Mm. Det kan vara en skröna, därför vill jag inte säga det heller.
Jag väljer inte bara att tro på det, jag väljer att inte ifrågasätta det överhuvudtaget. Det är roligt, jag vill att det ska vara sant.
Jag tycker inte det här är så långsökt. Liksom. Tänka dig en sen kväll innan stängning och sånt där, vet, några grabbar som flippar i köket. Absolut. Och det spårar ur. Liksom. Värre saker har ju hänt egentligen.
Det är inte bara killar som jag sa, jag jobbade med en kvinnlig kollega på ett välkänt svenskt serieförlag som då på den tiden låg i Stockholm men nu ligger i Malmö.
Ja. Jag gillar det här liksom att du håller ett välkänt förlag. Ja, skitsamma. Ja.
Egmont heter det.
Okay.
Och där var det en kvinna jag jobbade med som berättade att hon tidigare hade jobbat på Gröna Lund. Mm. Och då hade, alltså i något gatukök där eller sånt, snabbmatsställe. Och då hade de ett sånt tråg med räksallad. Mm. Och då hade hon och hennes kvinnliga kollega hoppat upp och pissat i den här räksalladen.
Så det är bra.
Och där har vi också förstahandsinformationen. Alltså hon har ju erkänt då som... att hon själv har gjort det.
Yeah.
Så det är ganska nära vittne där.
Yeah.
Ett ögonvittne och erkännande kan man kalla.
Shit.
Det låter också äckligt.
Det låter jävligt äckligt.
Men du har ätit på det här stället med spermasåsen?
Ja, jag har ätit det två gånger. Och det var innan den här liksom skrönan kom ut, så att
du slutade äta där då?
Nej, jag slutade äta där innan för att jag blev så halvkass i magen varje gång jag åt. Alltså jag fick så ont i magen liksom, sån smärta i magen. Så att nu vet ni vad sperma kan göra med kroppen.
Jag hade en en kompis som alltid drog det ganska torra skämtet. Mm. Är det kockens egen sås? När han...
Ja.
Han var på restaurang.
Sa han det till kiparen då? Eller till de som serverade?
Alltså han påstod ju inför mig så här, det här säger jag alltid på restaurang. Mm. Yeah. Är det här kockens egen sås?
Yeah.
Men han gillar väl såna här störiga grejer. Alltså jag tror även han är sån som rätta. Alltså han säger när han beställer kaffe så säger han espresso. Och så om de då säger en espresso så rättar han. Det heter espresso. Okay. Varför var en jobbig jävla?
Ja, såklart. Ja, så kan det vara. Men det där med på tal om att inte tvätta sig och sånt. För att det har ju många sagt. Det har ju själv sett när man har kikat in i köket och sådär ju. På olika ställen så har de ju varit och pillat i såsen och sånt där. Med fingrarna. Har du inte sett det? Bland annat så karibkreol på möllan där. Man har ju sett in i köket ibland. Ju kocken stått liksom det fingret ner. Och så smakar liksom... Alltså ner i såsen hela tiden. Krydda, fixa,
han dubbeldippar sitt finger.
Ja, men alltså precis.
Han på det
och ja, och så krydda lite mer. Och sen så sög på fingret igen. Smaka liksom. Så det har man ju sett. Så,
ja, jag har faktiskt inte sett det. Men du känns mig självklart.
Ja, det har jag ju sett själv. Men minns du det här stället som fanns? Det fanns in på 2000-talet. Legolas hette det. Låg där det här thai-stället ligger nu. Du vet Metro. Eller Metro tror jag det heter, va?
På vid Skolgatan, Möllevångstorget, rätt nära. Eller?
Ah, shit alltså. Eller nej. Ja, fuck it. Alltså, blandar ihop en Retro, Metro och Bistro. Ja, Retro tror jag det heter, det som ligger där nu.
Mm.
Mitt emot det ligger ett sånt thai-ställe som också är en bar. Innan hette det Legolas. Det var några polacker som drev det. Och då hade de ju en sån grej, jag tror de har fixat det nu, men då såg man rakt in i köket. Så berg av smutsdisk och sånt där. Bara på några klasskompisar liksom skulle gå dit och dricka öl. Och så var det en kille som kom först. Och så gick han in. Och de bara skickade ut honom igen. Och så sa, du får inte dricka här. Men för helvete, du får inte dricka här ut.
Och så
kom vi dit liksom, och en av killarna i sällskapet var kunnig polska, han var polack, så gick in och snackade med dem och sa liksom, vad är dealen? Och de sagt, ja okej, vi trodde han var en sån som inte hade några kompisar. Det var citat, och därför de hade slängt ut honom.
Va?
Men då fick vi dricka liksom. Ja, men de hade lite så konstiga idéer, de var lite nojiga och vissa anledningar.
De ville bara ha coola.
Nej, men de var nojiga, jag tror det var lite så nojiga liksom. Vi ville inte ha
sivare eller någon som...
Exakt, han såg inte alls ut som det. Han var ju ganska så... Han var ju lite äldre än oss liksom. Så, han såg ju inte så...
Men de kan ha tänkt att så här, vissa ensamma alkisar hänger på stället och de vill inte att det ska bli ett sånt ställe där det hänger liksom, ensamma alkisar som inte har några kompisar och försöker kontakt med. Det är ju en ganska vanlig förekommande grej här runt i de här kvarteren.
Så är det kanske.
Ja, men det måste du ha varit med om.
Nej. Alltså,
du går in på en sunkig bar. Det sitter en ensam alkad man som är väldigt kontaktsökande.
Ja, du menar så, ja. Okej, men så
jag
är det
tänkte
kanske.
Att de kanske trodde att han var en sån.
Ja, men det kanske det är. Det kanske de kan göra i krogvärlden. Och så slänga ut den kanske lättare än i klubbvärlden.
Jag vet inte.
I klubbvärlden har de ju det problemet också. Att när ett ställe blir tillräckligt populärt, då kommer ju drägget dit liksom och börjar svina liksom. Det är så antasta kvinnor och svina och sånt där. Att när ett ställe blir för populärt liksom. Och oftast blir det ju så. När det blir för hippt liksom, då kommer liksom det bästa folket dit. Det är i alla fall vad jag hört liksom av en sån bouncer. Men då kanske det var så i alla fall. Men de var rätt, på Legolas var de i alla fall rätt frikostiga. Där satt ju såhär, du vet, barfota hippies och spelade gitarr och sånt där inne. Så jag tänkte att de kan ju inte varit så kräsna ändå.
Nej, det känns lite taskigt också. Att,
och sen blev vi utslängda för en spillde ut en öl. Någon som, det blev lite vild diskussion och sånt som spillde ut en öl. Och han bara, ut! Allihopa. Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mm. Men det minns du inte, Legolas?
Nej, jag tror inte det. Jag har ju bott ganska lite i Malmö. Alltså jag vet nu, sen jag började med stand-up, framförallt så är jag här väldigt ofta som jag har mycket gig här och sånt. Men egentligen har jag bara bott i Malmö kanske sammanlagt ett år.
Okej, okay. Ja, det ser man. Det är jag som är inbillat mig att vara med. Sen så fanns det ju ett rätt episkt, det är ju inte ett matställe direkt på det sättet, men det fanns ett slakteri som jag bara läste om i tidningen, låg någonstans mellan Värnamo och Kirseberg, där de hade hittat avföring från hund och kackelackor och sånt som kröp liksom bland korvskinen och köttet och sånt där. Jag sparar artikeln hemma. Just nu har jag inte tid att leta fram den. Jag har ett litet arkiv där jag en gång i tiden sparade så här bra artiklar som inspiration.
Men du var ändå tveksam till om dina filmer skildrade smuts.
Jaha, du menar så? Nej, jag försökte bara vara lite... Det, men du vet hur det är, när man är väldigt extrem på ett område så är det ganska roligt att förneka det och säga motsatsen. Alltså det är inget roligt egentligen att hålla med, men nu, eftersom det är du så kan jag inte sitta och dumma mig för att säga ja, men det är klart det är så.
Ja, det hade varit, ja, jag förstår precis.
Sen så har jag hört från en polare, det här var så bra så jag var tvungen att ta med att det fanns ett ställe som vägrade servera feta människor. där de hade fällde så ondskefulla kommentarer så här, till dem. Så att när de kom in och beställde så nej, du har så du klarar dig. Kom tillbaka när du gått ner i vikt och sånt där. Du kan ju lämna av lite kött hemma i kylen innan du kommer hit.
Vet du vad det var för ställe?
Kommer inte ihåg, det var så länge sedan, men jag minns bara just de här grejerna, att de var väl så nedlåtande mot överviktiga människor som kom dit och skulle äta. De verkar ju inte vara sådär jätte...
De verkar inte vinstmaximerade riktigt.
Nej, verkligen inte.
Men de kanske har missuppfattat det här, att man inte får servera någon som är märkbart berusad. Så får man inte servera, alltså man får inte servera alkohol till någon som är märkbart berusad, så tycker de att då ska man inte servera mat till någon som är kraftigt överviktig.
Nej, precis.
Eller märkbart överviktig.
Exakt, jag tänkte att så kan det nog vara. Det är fantastiskt. Ja, förlåt, jag bara snackar hela tiden.
Ja, nej, men kör säga. Du. Jag tänkte att du...
Det
är du som kan mest om det här ämnet.
Ja, nej, men för jag tänkte att på tal om det, jag tog upp det i ett annat snack nyligen, men det kan vara värt att nämna igen att... jag tror det var på Nobes att Osten som brukar vara med i mina filmer, Peter Osten, han är
skadis.
Ja, precis. Han har ju blivit portad på grund av att han hade en dubbelgångare. Det är ganska fantastiskt. Om du har sett Osten så tycker jag det är ganska episkt att han har en dubbelgångare.
Men är inte det en klassisk ursäkt också att man säger att man har en dubbelgångare när man själv har gjort?
Jo, fast det blev mer trovärdigt för att jag fick träffa dubbelgångaren.
Ja.
Och jag har han på film också. När vi var filmad så bara dök han upp ur en bil och så kom han dit och snackade. Mm. Något SVT-reportage så att han dubbelgången finns med på ett SVT-reportageklipp. Ligger på YouTube.
Jag sa det. Ja. Vad ska man söka efter på YouTube?
SVTs reportage om Malmöfilmerna tror jag det är klippet heter på YouTube. Och där är det
på din användare då?
Ja, det är på min användare.
Som heter Henrik Möller?
Ja, och där finns det då. Och det är de här som står och kramas i bakgrunden. När vi mitt med filmar så kommer det dit massa folk och snackar skit och börjar avbryta inspelningen utanför gamla Pub 25 då. Och så kommer han ut ur en bil och den annan, någon sån lång snubbe som är lite alkad. Så bara de kramar. Ni kan säga att två pojkar missan kan krama varandra. Så där liksom. Så det gick ju inte att spela in. Men det är en av dem är då Ostens dubbelgångare.
Var det första gången du såg honom då?
Ja, första gången jag såg honom och han hälsade på Osten då. Mm. Osten var ju inte så jätteglad att se honom. Han skakade lite så surt i hand, så berättade han för mig sen att han inte kan hantera spriten. Så att när han dricker så blir han liksom så att svin pissar ner sig och trillar och välter grejer på krogen. Så att Så de blivit ihopblandade och han har blivit prutad. Då, så att, han var ganska sur.
Från Nobes, från Nobes som då är alltså, kanske ett av de mest ikoniska sunkaken i Malmö, ska jag säga.
Ja.
Det är nästan så att det är mainstream.
Ja, alltså, så det har ju blivit det nu.
För innan var det väl bara så här ett av de sunkigaste haken.
Ja.
Eller?
När vi gjorde den här liksom, Vi kan bättre själv-filmen var det ju definitivt så. Ju. Idag känns det ju ganska skojigt. Liksom, när de bytt ägare några gånger och sånt där. De har lite events och födelsedagskalas och såna här grejer där. Så att nu är det många Möllan-kids.
Vilket
som
skulle du
där.
Säga är det, alltså, så här, nu snackar vi inte om smutsigast ställe där man blir magsjuk, utan bara det är liksom värsta sunkhaket i Malmö just nu som du känner till.
En av de värsta ställena som har varit i jävligt många år och är fortfarande, så vitt jag vet, som inte är en svartklubb då. Det är ju det här som ligger på Sofielundsvägen. Fan är det heter nu?
Är det en restaurang eller en pub?
Ja, men du vet den här filmen Maggie vaknar på balkongen. Den filmen
den
som gjorde...
Hon,
det är ju hennes stammisställe. Så den är ju filmad mycket där. Och det tar helt stopp nu. Alltså, ja, jag vet ju vad det heter, men skitsamma. Det stället, de gånger jag varit där, det har varit riktigt deppigt. Alltså, där har jag bara varit liksom missbrukare, prostituerade. Alltså verkligen så folk från samhällets botten som har riktiga problem. Liksom, och langare och sånt som hänger där liksom för att... Och pimps själv? Och sånt. Ja, jag gick ju dit några gånger för länge sedan. Jag minns inte riktigt varför jag gjorde det, men det var väl helt andra anledningar. Till slut så fattade jag hur tungt det var. Men det är något ställe som aldrig kommer bli gentrifierat, för att det är så jävla miserabelt.
Ja, nej, jag bodde på Möllevångstorget. Det här var då 97 tror jag och Kalle Törn flyttade dit, flyttade in i en lägenhet. Och då var det väldigt lätt att få boende där. Men då fanns ett ställe på andra sidan gatan som heter Sun City. Som var, det var riktigt, alltså det var ungefär den stämningen du beskriver. Vi blev erbjudna jobb. Alltså så här, det var, kom fram en kille och frågade om vi ville ha jobb.
Det är bra. Det är inte ofta sånt händer.
Nej, det kändes...
Ni var inte nyfikna och folk ska djupa, ni sa nej direkt.
Jag kommer inte ihåg, jag var nog ändå lite nyfiken på vad det var. Men jag minns faktiskt inte vad det var för typ av jobb, eller om han bara lämnat visitkort eller något sånt där. Men det stället, det var en som blev mördad där bara några dagar senare. Och efter det så stängde de ner.
Ja.
Men där var det så att öl kostar, en stor stark kostar 20 kronor.
Ja, jag tänker genast på det där Klasgatan stället ju. Det är mordet på Klasgatan stället. Fan heter det? Jag har också glömt nu, det är bara för att jag inte har skrivit ner det. Nej, men du vet det här som fick stänga, som låg på Klasgatan. Precis nästan nere vid Möllevångstorget. Det är ju en annan krog nu idag, det är jättefräscht. De har en massa växter och parasoll på uteserveringen nu. Men då innan det stängde, ganska lång tid då innan det här öppnade, då var det ju någon snubbe som hade blivit antastad i en källare på fyllan där de hade kört upp en flaska i röven på honom och sånt där. Då hade han blivit hemlysten, så att han hade en pistol och gått dit till en av de killarna och riktat pistolen mot honom på utserveringen och tryckt av och pistolen hade klickat.
Hade han försökt?
Ja. Och så tittade de på honom, så skrattade de. Så gick han in på toaletten och fixade pistolen och gick ut och sköt honom i huvudet sen. Så att, det var ganska misär. Min kusin satt på utserveringen och bevittnade, om jag inte minns helt fel. Men,
när var det här?
Alltså det här var ju, det var ju när jag bodde, ja det var ju när jag bodde där, så att, det kan ju inte varit så länge sedan. Någonstans, jag tror faktiskt det är mer nyligen, det kan nog vara en 2010-11 någonting eller någonting sånt, det var nog inte så länge sedan. Nej, men då, det var en rätt stor händelse, minns jag där, det var, för det var så jävla sunkigt.
Ja,
och den här liksom våldtäktshistorien som var i grunden.
Det var en rape revenge.
Ja, exakt, det var ju faktiskt det var.
Ja. Har du fler ställen på listan?
Ja, fast nu har jag avverkat de roliga ställen. Nu är det bara tungt kvar liksom. Så att jag
tungt som i misär?
Ja, alltså bara så att det är åkigt. Jag vet att det var ju det här persiska stället Norgos som låg ju på, eller ligger fortfarande på Ystadgatan. Som varit och käkat någon gång en polare som försökt ge det en chans för det första liksom persiska stället som öppnade innan restaurang Teheran, som är ett riktigt bra ställe på Ystadgatan. Mm. Som har riktigt god mat. Men när några år öppnade så deras mat var inte god alltså. Så mina iranska polare som var där och käkade sa, fan det här var riktigt skit alltså. Det var nog det äckligaste persiska restaurang jag varit på. Sen kom det ju fram, det var någon som hade filmat, vet, larver och skit där inne. Alltså det var riktigt skabbigt och lagt ut på YouTube, så hade det blivit en sån mindre skandal som blivit som media drev mot dem ett tag. Ja.
Har du några ställen som inte är matställen du har varit på? Alltså så här, kompisars lägenheter eller bara allmänt äckliga ställen?
Jo, men jag har varit i rätt många skabbiga lägenheter. Det tror jag du också har varit.
Ja,
de flesta har varit i sin ungdom. Men jag vet att det var en snubbe som, när vi snackade innan här med Anton, när vi kom ju, så kommenterade att han hade, trodde han hade två sängar. Då vet jag en snubbe som hade tre sängar. Och han brukade flytta runt mellan de tre sängarna som låg i samma rum. Och han bäddade ingen av sängarna. Och det var stank skit liksom där inne. Det var jätteskabbigt. Och lyset på toaletten var alltid trasigt. Så att folk pissar tydligen utanför. En bekant som påpekade att det var jävligt svårt att pissa i toan när man gick in där, liksom om man ville ha lite privacy och stänga dörren. Det var helt omöjligt ju. Men så att kom fram till det att man kunde leva pissat var som helst i lägenheten, för det var så skabbigt. Det var på den nivån. Så,
var du någonsin i Ryska huset i Lund?
Nej, jag har hört talas om det. Du får gärna berätta för dem som inte vet.
Jag bodde där faktiskt ett år när jag var runt 20. Det var folk sa till mig att jag hade rekord i att bo där länge.
Mm.
För jag bodde där i över ett år. Jag var den som hade stått ut längst. men det var då på Stora Södergatan i Lund. Så alltså var väldigt fin adress. Det låg typ mitt emot katedralskolan på en ingång till katedralskolan på Stora Södergatan. Så det var liksom väldigt centralt och väldigt egentligen fint. Men det hette då officiellt Tom Kronsjö pensionat. Men den här mannen som ägde stället, Tom Kronsjö, han träffade mig aldrig. Knappt, eller jag träffade honom vid något enstaka tillfälle.
Jag hörde att han skulle vara en excentrisk person. Det är väldigt speciell.
Det tror jag också. Det var ett reportage om honom i Sydsvenskan när han dog. Han dog för kanske 10 år sedan eller 15 år sedan eller någonting. Och då var det hans fru eller partner som liksom skrev en liten hyllningsartikel. Och som skrev då de sista åren eller liksom så levde Tom i sin egen lilla värld. Och det var det lilla värld var inom citationstecken. Så han var ju väldigt speciell. Jag träffade honom vid några tillfällen. Han såg ut som liksom jultomten fast med pipig röst.
Mm.
Alltså han var väldigt så här stor, bullrig, stort skägg och så här. Fast han pratade så här. Ja, du kan hämta nycklarna. Men det var liksom, det kallades Ryska huset för att det drevs av ett gäng. Jag vet inte om det var ryssar eller polacker. Men de hade liksom, det såg ut som en sån här slapp resebyrå. Liksom, på nedersta våningen var det så här skyltfönster. Det bara så här, söker du bostad? Kom in här. Och jag sökte bostad då. Så jag gick in. Och så fick jag lämna. Så här, men du kan visa dem lite, några rum liksom. Och det var ju så här lite mögel på väggarna. Och det luktade lite unket. Och det var sunkigt som fan, men det var ändå så här, ja men helt okej hyra, och det var som att bo i liksom en gammal studentkorridor ungefär, fast man behövde inte vara student för att bo där. Och det verkade ändå vara rätt mycket unga och utbytesstudenter som bodde där, så jag tänkte, ja men fan, jag skriver på här, lämnar in 500 spänn i deposition. Och sen gick jag hem till mina föräldrar och sa till min pappa, ja men jag har fixat en lägenhet nu, eller ett rum i alla fall. Och han bara tyckte det lät. Han trodde då såhär, du har förmodligen blivit lurad på de här 500 kronorna. Det går aldrig till så här när man, när man skaffar bostad.
Yeah.
Så okej, vi får väl se. Liksom. Sen fick jag flytta in där. Och det var ju så här då, de här ryssarna eller polackerna eller vad det var. De sålde så här smuggelsprit och smuggelcigaretter. Så de kom liksom ungefär, det var kanske en gång i månaden eller varannan vecka, så hade de liksom ett av rummen öppna. Och då var liksom kö. Det blev lite som glassbilen i kvarteret när det ryktet gick. Mm. Fast då folk runt 20 liksom som sprang dit och köpte smuggelsig och smuggelcigaretter och billigt vin och billig bubbel och sånt där. Och det var även där jag lärde känna den så kallade 35-åringen. Alltså mannen som blev gripen för mordet på Anna Lindh, men som inte hade begått det brottet.
Nej, innan Mijailo då?
Ja, han blev gripen. Jag bodde granne med honom. Och jag tyckte han kom med så fantastiska historier hela tiden. Som jag antog att de var lögner, de flesta av historierna. För det kändes som att det här är nog påhittat. Och då gjorde jag en tecknad serie om honom. Vi bodde grannar. Han brukar liksom bara så här knacka på dörren och komma in och snacka lite så om... Han pratade så här lite obestämbar dialekt. Det var
väldigt klämkäkt.
Ja, men han var väldigt charmig liksom.
Du tror inte han var någon mördare då?
Nej, jag tror inte han
hade... Det kändes inte som han hade dödat någon.
Han har blivit dömd för ganska många våldsbrott. Kunde man ju se då när tidningarna kanske lite orättvist fläkt ut hela hans privatliv alltså under den tiden som han var gripen för Anna Lindh-mordet. Och jag var ju en del av det också eftersom jag hade gjort en serie om honom då som var publicerad och blev intervjuad i väldigt många olika tidningar. Men han bodde där liksom, men han blev utslängd tror jag efter ett tag. Det var förmodligen för att han inte betalade hyran tror jag.
Som var 500 spänn i månaden.
Nej, det var depositionen.
Okay.
För jag kommer ihåg att jag fick inbrott där sen i lägenheten av någon så här heroinpundare som sålde mina skivor till Doolittle, den lokala butiken. Och då så var det bara så här, nu drar jag härifrån. Men då fick jag tillbaka depositionen på 500 kronor. Och det var också så att de drev in hyran manuellt liksom. De gick och knackade på dörren och sa, Simon, betala! Och så fick man betala hyran i kontanter. Liksom.
Ja. Hade han någon sån stor kille som gick och gjorde det åt han? Eller var han själv som gjorde det?
Alltså det var inte Tom Kronsjö som gjorde det. Nej. Det var någon av de här... Tom Kronsjö tror jag mest hängde uppe på vinden.
Mm.
För det var där... Var vid något tillfälle jag skulle...
Han hängde uppe på vinden. Det lät rätt bra.
Vi kan säga att han befann sig uppe på vinden.
Okay. Det lät spännande.
Alltså jag vet inte vad han gjorde där. Han bara, det var någon gång jag skulle hade något ärende, jag var tvungen att prata med honom. En av de få gångerna jag träffade honom, då gick jag upp på vinden. Och då fick man träffa honom där, jultomten med pip i röst.
Han bara stod där i ett hörn.
Jag kommer inte ihåg vad han gjorde där uppe, men han hade väl någon form av bostad. Han levde i sin egen lilla värld då, enligt sin partner.
Sånt gillar jag liksom folk som, eller jag gillar och gillar, men det är just det här liksom folk som är psykiskt sjuka som bara står rätt upp och ner i hörn så kommer in så känna så de stått där i flera timmar. Liksom. Jag grejer till hälsa på någon polare på en folkhögskola så i uppehållsrummet så mitt i natten stod någon kille bara i en soffa rätt upp och ner så här, liksom mitt i natten så här, 3-4 på morgonen och de stått där jättelänge ikväll. Så vad gör du liksom här? Softa lite. Ja, okej, 2-3 på natten. Liksom. Det känns normalt. Bara så helt spiknykter.
Har du gått på folkhögskolan?
Nej, jag har gått på Fridhem.
Mm,
då gick jag film. Eller film och video som det heter då. Och det var också incidenter när jag gick mitt i natten i korridoren. Så var det så här, kylskåpet var öppet. Jag gick runt och sen så gick jag tillbaka plötsligt. För det var ingen där uppe. Sen när jag kom tillbaka några sekunder senare så var kylskåpsdörren öppen. Bara så här, så gick jag dit så bara står den och stirrar in i kylskåpet så här jättelänge utan att göra någonting. Så att det fanns ju en del ester som hade lite problem.
Nej, men apropå skitiga ställen så är ju ofta kanske studentkorridorer, alltså speciellt köken i studentkorridorer. Och sen finns det någonting med, alltså där är det ofta smutsigt och luktar gamla nudlar som legat i vasken väldigt länge. Men sen är det också...
Sen är det oftast det, för att det kan finnas en del präktigt folk på folkhögskolan som ändå håller efter dem och tar de här figurerna i örat. Och är liksom, det kan ju bli en kamp där någonstans. Ja. Så ofta så blir det ju inte den riktiga dekadensen kan ju egentligen bara bli alltså, på den här ungkarlslägenheten. Därför där är det ju ingen som sätter stopp på en folkhögskola.
Missbruk eller psykiskt sjuka är ju rätt bra på...
ja.
På sunk också.
Ja, men exakt.
Och sen så liksom...
Eller bara så gamla människor, min polare som jobbar i en bokaffär. Han hade en kund som hade dött nyligen. Hur dog han? Han hade så mycket böcker i sin lägenhet så han hade byggt en labyrint av böcker upp till taket. Och så hade, han var ju 70-80 års åldern så hade skiten gasat över
honom. Det tror jag läste om, att det blev en lite så crazy artikel.
Ja, liksom var,
att
det var ju typ 10-15 år sedan och något sånt, men ändå det är med fruktansvärd död.
Det var också som fick sin porrsamling som rasade över sig.
Ja, det var bättre. Jag fattar ödet liksom ligga där och svälta till döds liksom under en massa böcker eller porrfilmer då.
Ja, jag tror det kan vara Trave Porrtidning.
Allt han kunde göra var att runka. Runka den sista tiden. Han visste han skulle svälta till döds. Hjälp! Hjälp! Skrek han när han inte runkade.
Ja. Nej, men absolut. Men, sen, men folkhögskolor tycker jag, det blir kanske inte det här riktigt smutsiga. Mm. Jag var hälsad på då Kalle Törn, andra halvan av Las Palmas, när han gick på Östra Grevje folkhögskola, tror jag det var. Mm. Det ligger lite utanför Malmö, va?
Ja.
Men jag vet inte vad det var med det här, men jag blev så... Alltså, man bara möttes av en vägg av djup depression.
Ah, spännande.
När man kom in i det.
Yeah.
Och jag bara så hade börjat krypa i kroppen när jag kände att jag ville därifrån. Liksom. Mm. Jag vet inte riktigt vad det var. Men jag har fått lite den känslan på andra folkhögskolor också.
Ja, men det är ju deppigt. Liksom. Det är min upplevelse också. De jag har varit på. Att det är ju liksom, det är väldigt internt. Folk är isolerade. Det är liksom lite på landsbygden. Du vet, så alla ligger med alla. Men du vet, det blir en del intriger. Det blir lite dokusåpa fast utan kamerorna. Och liksom, folk sitter där. Och oftast har folk knapert med pengar och sånt där. Och så här. Det blir en sorts småstadsångest över det hela.
Fast i dokusåpor så brukar de ju så här kasta vackra människor och lite så här fina miljöer.
Ja, det är därför det inte finns några kameror, Simon. Nej, fan vad unket. Jag tar tillbaka den citat. Ja.
Men det var deppigt på den folkhögskolan du gick på också?
Ja, jag har varit på Östra Grevje en gång också. Mm. Men då var jag inte nykter. Så att, jag har inte så dåliga minnen av det. Det var lite mer romantiskt skimmer över det.
Jo, men det verkar ju vara kul, alltså på, när, vi hade ett specialavsnitt om så här college och high school film tidigare, och när de bor på så här korridorer, alltså så här studentkorridorer eller dorms och campus och sånt, jag har ju bara sett det på film och det verkar ju vara rätt fräscht och kul. Men, och i och för sig, jag har varit på en sån studentkorridor i San Diego en gång när jag och min kompis Agro var på Comic-Con. Mm. Så bodde vi hemma hos en kille han har läst min blogg bara, så erbjöd han ett studentrum där. Och det var lite, fast det är kanske också att man associerade med de här college-filmerna, liksom att det var såna här röda plastmuggar och alltså den stämningen. Men det, lite mer likt en svensk studentkorridor var det ju.
Mm.
Men jag tycker att den känslan av sunk, så den är mycket tydligare på så här svenska studentkorridorer. Jag har varit i liksom Lappis i Stockholm på Lappkärsberget och i olika studentkorridorer i Lund och sånt där. Men Ryska huset var nog ändå det som tog priset, för att det var ju liksom, där behövde man inte ens vara student för att bo.
Mm.
Så där var också så här folk som lite så här i utkanten av samhället.
Ja, men det är väl lite samma med det som de kallade för kommunistahuset på Kristianstadgatan, ligger fortfarande kvar. Du vet, skivbutiken Rundgång ligger nu, precis bredvid där på den innergården.
Ja, där.
Det är lilla huset där. Jag har en barndomsvän som bodde eller bor fortfarande, tror jag. Och där har de ju också så, de har ju delad toalett liksom i hallen och sånt. Det kan ju vara lite så ångest liksom, vet, den här grejen. Jag kommer att han var jagad av en psykotisk flickvän och sånt som han var livrädd för att de skulle mörda honom, så att han låste in sig på sitt rum och så kunde han gå och pissa, så han fyllde en massa 2 liters kockaflaskor med sitt piss liksom, för att han vågade inte gå ut och pissa liksom i korridoren. Men det, lite den stämningen var ju liksom där, att det var folk liksom som gärna inte rensade kattlådan, liksom gärna la några liksom gratis tidningar eller lite reklamblad liksom som en sån katttorta liksom på varandra där istället för att tömma, och alltså folk var inne i sin smuts och där stank och sånt.
Jo, det här pissa i flaskor och pissa i vasken, det får man tänka på serietecknaren Joe Matt-serier. Mm. Det går ganska, för det är också det att han inte vill träffa sin killen han bor i samma liksom kollektiv. Så.
Mm.
Jag har också haft liksom, alltså det var nog också mer att det var själslig lort när jag bodde i ett kollektiv i Göteborg.
Mm.
Men då var det också så att, för det var, jag fick flytta in där för att det var en mentalsjuk tjej som, eller hon skrev in sig själv på mentalsjukhus, och så fick jag då, fanns det då en ledig plats i det kollektivet.
Mm.
Och sen så flyttade jag in liksom dit, men sen kom hon tillbaka, som skrev ut sig själv.
Mm.
Och då var jag tvungen att flytta in i en garderob.
Nej,
alltså en sån garderob där när man stänger dörren så släcks lampan.
Ja, jag har hört om det förut faktiskt. Men en annan person som gjorde det.
Ja. Som också flyttade in i en garderob.
Ja.
Så där fick jag bo och liksom sova på en säng som var lite så här trasig med fjädring var trasig, så man låg med en sån här fjäder upp i ryggen. Och jag minns att det var lättare att somna när jag var full.
Mm.
Så jag vaknade ofta mer utvilad dagen efter jag hade druckit än när det varit nykter. För det är så svårt att sova. Mm. Och sen var det liksom ett så här svartsjuk otrohetsdrama i kollektivet också, där liksom en kille hade varit otrogen mot en tjej, och han vaknade då på morgonen, eller han vaknade av att hon så nitade honom i ansiktet hårt.
Ja, det är bra ju. Där skulle man kanske haft kameran ändå ju.
Haft kameran?
Ja, den här övervakningskameran, den här docusåpakameran. Ja,
riktigt sån snuff.
Det var production value. Men jag tänkte, på tal om det med ställen, det var ju ett program som gick i tv där de filmade så här sunkiga arbetsplatser. Då var det många restauranger och kebabhak och sånt där skit. Jag vet, när folk svinade, äcklade sig med mak.
Var det svenskt eller var det?
Nej, det var såklart inte svenskt.
Var det där Gordon Ramsay, the F-word?
Nej, det här var bara liksom övervakningskameror som de hade klippt ihop. Vet, och det var liksom, vet, någon som la kuken i ett, vet, kebabbröd och rullade in den och sånt där.
Visade de det?
Ja, alltså de hade kanske, vet, pixlat lite, jag minns inte. Men det var, man fattade ju vad det var som hände liksom. Och det var någon tjej som alltid pissade i sin chefs, på ett kontor då, pissade i sin chefs stol då, och sen så vände hon sittkudden upp och ner, så pisset var under. Så när man satt en stund skulle det sakta bara läcka igenom där. Det var många sådana guldtips man fick där. Hur man kan svina, helt enkelt. Jag gjorde ett försök länge sedan på Agahallen i Malmö. Vi gjorde en sån här stinkbomb, jag och en polare, liksom, för att vi var bittra på dem som jobbade där, men vi tyckte vi hade blivit illa behandlade. Skulle vi lämna in den stinkbomben då? Men så sprängdes den på mitt rum istället. Jag hade mitt pojkrum, jag hade den på bokhyllan där. Principen var bara att jag hade helt bikarbonat. Vi har blandat en massa äckliga saker i en glasflaska och helt bikarbonat i, som skulle stå och jäsa. Jag tänkte, jag har dem på mitt rum ett tag, så att, för att det kommer ta ett tag innan den har jäst så mycket.
Så det är bakpulver alltså?
Ja, en sorts bakpulver. Ja, men det är bakpulver. Mm. Och sen glömde jag bort den där, så den stod där i några veckor. Det ser ut bara en dag liksom, vet ni. Satt och kollade, satt vid datorn och sånt, bara exploderade.
Åh, jävlar! Ja. En glasflaska?
Ja, den exploderade.
Åh, jävlar.
Så att, ja. Som tur hade vi inte bajs i den eller någonting sånt. Ja, precis. Det var, ja.
Jag gjorde sådana stinkmedel, eller vad vi kallar, jag och min storebrorsa när vi var små. Mm. Men då var det bara att man tog en flaska, la i lite gräs och vatten och skruvade åt korken. Och sen ställde in det kanske så här i pannrummet i källaren. Mm. Och sen som öppnade så luktade det verkligen fruktansvärt äckligt. Yeah. Och det kunde man göra sitt eget stinkmedel.
Mm. Men vad skulle ni ha det? Något speciellt?
Ja, men det var väl olika bus man kunde göra liksom. Vi var väl kanske 10 eller något sånt då.
Men utförde ni något bus då? Eller, alltså, eller var det här, var bara så att ni testade?
Jag kommer inte ihåg. Alltså det kan ju vara så att man bara öppnar, alltså ställer in det i våra föräldrars rum eller någonting, och så börjar det lukta äckligt där. Mm. Det kunde vara en sån, så, något så enkelt som det. Det var någon på vår skola som gjorde... Alltså så här, gömde en burk med surströmming i en ventilationstrumma.
Mm.
Det tog ganska lång tid för folk att hitta var liksom källan till det onda lag. Men det kan vara roligt. Då fick vi ledigt lite någon halv dag i skolan tills de hittade.
Kanske lite off topic, men inte så jättemycket. Vad tycker du om surströmming? Jag måste säga, surströmming är nog det äckligaste jag ätit alltså.
Ja.
Det var fruktansvärt, tror jag.
Jag tycker inte det är speciellt gott. Mm. Alltså, jag var ganska, när jag var liten så kom jag ihåg att mina föräldrar tyckte det var kul. För jag åt lite vad fan som helst. Mm. Jag har det jag kallar Gardenfors-syndrom. Att jag inte kan liksom låta bli att äta saker som står framför mig.
Mm.
även om jag inte tycker om det. Mm. Som var jag även som bebis. Mm. Så de testade väl så här, liksom, så här, ah, men ge honom en oliv. Mm. Alltså, de kanske inte hade kärnor och sånt i för att jag inte skulle kvävas. Men så då kom jag ihåg att de testade att ge mig surström och att jag åt det också som bebis. Mm. För jag åt vad fan som helst. Mm. Men sen i vuxen ålder så har jag liksom kanske testat någon gång, men det är ju svinäckligt liksom.
Det är för jävligt tyckte jag. Så jag åt det bara för kanske 5-7 år sedan eller någonting sånt. Det var hyfsat nyligen ändå, så i vuxen ålder det gick inte. Jag käkade några tugg och sådana, det här fruktansvärt liksom. Jag höll för näsan och jag sköljde ner det med folköl och sådär, det gick inte. Men i alla fall, du berättade det för en vid tidpunkten då polare liksom, och då berättade en historia, en true story, att han hade ätit en gång för ett antal år sedan, och han hade hamnat på psykakuten efter att han hade ätit.
Va?
Han hade fått en psykos för att alltså, han blev psykiskt påverkad, att det var så vidrigt liksom, att han hade slått runt i huvudet, man hade blivit helt yr i huvudet och blivit förvirrad och så runt och sådär, någonting hade brustit inom. Nu mådde ju inte han så bra annars, han gick ju liksom på mediciner och sådär, han mådde ju inte bra, så att det var ju kanske inte lätt att putta han över kanten, men det i alla fall tyckte det var en fantastisk anekdot, att äter en sån här rulle surströmming liksom, han hade köpt det liksom på någon festival eller någon skit liksom, surströmmingsrulle liksom i något tunnbröd eller någon skit, så hade han fått psykos. Ja, episkt.
Nej, det senaste jag åt i den stilen, det var Heshiko. Mm. Det var då för att jag var i Japan och bodde hemma hos ett äldre par. Mm. Och ställde väldigt mycket frågor om liksom så här flippig mat, bizarr mat och sånt där. Och de fattade att jag var intresserad av det. Mm. De hade varit i Sverige också vid något tillfälle. Och då hade de ätit surströmming. Mm. Fast då gav de mig då en vakuumförpackad fisk som hette Heshiko. Mm. Som jag sen, för jag tog hem den till Sverige och åt den tillsammans med Fredrik Jonsson. Redaktör för, eller utgivare, han har förlaget Lystring och, som ligger bakom tidningen Det grymma svärdet bland annat. Det säger jag för lystrarna, lyssningar.
Jag förstår
lystrarna.
Ja, därför jag tar avbröt dig.
Ja, du har medverkat i tidningen.
Jag nickade instämmande.
Men han är också rätt, han gillar så här, annorlunda matupplevelser och han gillar liksom extrem kultur på olika sätt. Mm. Och han påstod att han tyckte, alltså Heshiko, det var ju ungefär som så, det var ju lite olikt i smaken och lukten i surströmmen. Det luktade mer utedass. Även om surströmmen inte ligger jättelångt ifrån utedass, så var det här mer så här ruttet utedass. Mm. Men Fredrik då påstod att han tyckte det var gott. Mm. Vilket jag inte kunde förmå mig till att tycka, absolut inte. Men då var det att han hade sin bebis med sig, Fredrik. Mm. Som, och han märkte då inte att bebisen hade bajsat på sig jättemycket. För att vi var ute i en park. Mm. Vi tänkte så här, vi ska inte stinka ner en lägenhet där. Men hans bebis skett ner sig så fullkomligt. Att han fick typ slänga byxorna efteråt. Och så här, han torkade till och med bajs och örat på sin bebis. För det var så mycket. Men han hade inte märkt det, för att stanken från fisken var... Den liksom... Den tog av så mycket.
Det är rätt bra. Ja, då vet man att det är bra grejer. Jag vet i alla fall, nu ska vi haka upp oss på det här. Det är egentligen handlar om ställen. Men att jag hörde om en bekant att det äckligaste han ätit var dolksvans. Om du vet vad det är. Det är sådana här litet krabbdjur. De har ett skal och så har de en väldigt så spetsig vass svans. Jag tror inte de är farliga på riktigt. Men jag såg dem lite där i Mexiko. Att de simmar runt så här, eller krabblar runt på botten. De är väl, alltså något... 2-3 gånger så stor som en krabba ungefär. Men då skulle han käka det någonstans. Det var väl i Mexiko eller Thailand eller någonting sånt. Och då vägrade de servera honom. Och sa, no, it's too strong for you. Så, men nej, jag ska ha den. Vet du, hetsade han ju liksom. Nej, jag ska ha det. Och så hade de gett honom. Han blivit jättemagsjuk och sånt där. Men han misstänker att det var för att han var lite så gammal och härsken. Att det var sån skit som ingen åt. Utan den bara stod där i skyltfönstret. För att liksom, som ett sånt uppvisning. Så att det skulle se lite ball ut. Men ingen ville köpa den för det smakar skit. Och så hade den stått där lite för länge. Så den var härsken liksom, så tillagar de den då antar jag.
Dolksvans.
Ja, du får kolla upp det sen. Den är ett spännande djur.
Mm. Du har inte ätit det?
Nej, absolut inte ätit det. Jag visste inte man kunde äta det för han sa det.
Nej.
Så att, ja.
Mm, du har inga andra
Nej, nu tror jag att vi har väl pratat i över en timme.
Ja, det har vi. Så då rundar vi av här och säger Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Henrik Möller.
Fullbordat samtal.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.